Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi tystnar oss till mötets början i tacksägelse och bön. Helige Gud, käre himmelske Fader, vi tackar för att vi fått bevaras över natten. Och för att vi än en gång fått vakna till en ny mötesdag. Vi tackar dig, Fader, för livet och trons gåva. Vi tackar för vårt kära Fädernes land. Och vi tackar för alla de många gåvor som vi fått ta del av på grund av vårt land och vårt medborgarskap. Vi tackar för att vi har mötesfrihet i vårt land. Att vi också fått samlas fritt i detta sommarmöte. Vi tackar för att vi har trosfrihet i vårt land. Vi får tro som den heliga Bibeln undervisar oss. Vi har också uttrycksfrihet och vi får fritt berätta hur vi tror. Vi tackar dig, Far, för att du har sänkt ner ditt rike ner till jorden. Vi tackar också för att du välsignar oss med vårt dagliga bröd varje dag. Allt som vi behöver till vårt liv. Framförallt vill vi även i denna morgon tacka för den kärlek som du visade mot oss i din son Jesus Kristus. För att genom hans försoningsarbete är vägen till det eviga livet förberedd. Käre Far, låt detta rike alltid vara kärt och dyrbart för oss. Så att vi hela vårt liv skulle få bo i ditt rike. Och att vi en gång genom tron får ta del av det eviga livet hos dig i himlen. Vi ber, käre Far. När vi under denna mötesdag samlar oss kring ditt ord, att du skulle styra genom din ande vårt tal. Vi ber också att du skulle dela med dig av livets bröd till vår själ och vår odödliga själar, så att vi skulle orka fortsätta vår vandring på livets smala väg. Vi ber också att ditt ord skulle få beröra det hjärtan som saknar och längtar efter den frid som Herren Jesus lovade ge de sina. Detta ber vi i din käre sons Jesu namn. Amen. Till min inledning för min predikan så läser jag Guds ord som är nedskrivet i andra Korintierbrevet, dess fjärde kapitel, de tre sista verserna. Orden lyder i Jesu namn. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Amen. På onsdag när vi var på väg hit mot sommarmötet så hände något som inte hänt förut på vägen till sommarmötet. Vi blev hänvisade till att sova alldeles bredvid det stora tältet på några tiotals meter härifrån. Och våran yngsta pojke, en 7-åring, konstaterade: här har du en kort väg till ditt jobb, pappa. Och på detta sätt så påminner han mig om den här predikningsturen som jag hade på söndagen. Det är jättebra att även familjen stöder en i den här betjäningsuppgiften. Betjäningsuppgifterna är lika dyrbara. Om det så är betjäning på ett stort möte eller ett litet möte hemma hos någon. Som vi hört redan talas. Till exempel det möte som hölls i Cornelius hem. Där fanns bara några åhörare. Men det fick tro det levande evangeliet till sin egen del. I dessa sommarmöten har vi hört och lyssnat till brödernas predikningar. Och kanske detta år har jag lyssnat mer än andra år. Och jag har fått några tvivel och tänkt: undrar om alla viktiga saker är redan berättade till på söndag morgon om tron och om den heliga bibeln. Några gånger har jag tänkt: har Gud det redan delat ut alla sina upplysningar innan söndagen? Finns det någonting kvar till på söndag morgon? Om Bibeln och det heliga Guds ord, som även denna text är tagen ur. Petrus säger i sin epistel: ni måste först veta inte en enda profetia händer av sin egen förklaring. Ingen profetia har hänt av människans vilja, utan det är Guds ande som har talat i människorna. Även om Bibeln är skriven av människor och samlad av människor, så har Gud styrt med genom sin ande dem som skrivit Bibeln och samlat dem till en enda bok. I Bibeln, i Guds heliga ord, så upplyser Gud sin vilja och sin räddningsväg för oss. Det är vårt livs högsta anvisning. Det är som ett tveeggat svärd som innehåller både lagen och evangeliet. Från Bibeln och det heliga Guds ord, säger Paulus i Efesierbrevet. Han räknar upp många olika vapen som vi borde ta med oss för att vi skulle stå emot själafiendens krafter. Alldeles i slutet säger Paulus: ta också andens svärd, det vill säga Guds ord. När Jesus vandrade här på jorden, han träffade många olika människor som befann sig i många olika livssituationer. När diskussionerna riktade in sig på den viktigaste saken i livet, det vill säga tron, och hur människan får ärva det eviga livet, så hänvisade Jesus ofta till de skrifterna som fanns i Bibeln, det vill säga till det gamla testamentet. Även när Jesus diskuterade med de boklärda och fariseerna, saddukeerna, även då argumenterade Jesus med Guds ord, och det kunde inte stå emot Guds ord. När Jesus var frestad av själafienden i öknen, även där använde Jesus andens svärd, det vill säga Guds ord, för att stå emot frestelserna. Ditt ord är ett ljus på min väg, så skriver psalmens skrivare om Guds ord. Även om Bibeln är skriven av människor, så ser vi på det som ett heligt Guds ord. Och det är en viktig och god sak att vi försöker hitta argument till vårt liv och vårt liv och vår tro därifrån. Om vi försöker hitta argument någon annanstans ifrån, då är vi ute på svag is. På detta sätt vill vi även denna morgon inför denna korta text går vi in med den trons bön att Gud med sin ande skulle öppna upp sitt ord och trösta och vederkvicka och öppna upp hoppet för oss genom sitt ord och sitt evangelium. Texten delades upp i tre verser. I första versen skriver Paulus om den kraft som gör att vi orkar vandra på den här smala versen. I den andra versen så talar Paulus om den del som vi har här i vårt timliga liv, men också om den del som vi får en gång får ärva genom vår tro när vi förflyttas från tiden till evigheten. Till det sista versen I den sista versen har Paulus koncentrerat den tanke till vad vi fäster våra hjärtan här i tiden. Texten börjar: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. I de första bladen i Bibeln så talas det om Guds skapelse. Om hur Gud med sitt ord skapade allt det synliga och osynliga. Allt som vi kan se omkring oss idag. Det är Guds skapelseverk som vi får beundra. Guds skapelse. Eller i skapelseberättelsen så skapade han. Till sist skapade han människan till sin egen avbild. Guds skapelseverk har ändå inte stannat av. Det stannade inte av till de första människorna. Utan varje människa som föds här är ett resultat av Guds skapelse. Alla små flickor och pojkar som föds är redan när de föds små troende flickor och pojkar. Vi har fått vårt liv som en gåva av Gud. Vi kan inte själva inte påverka det på något sätt. Och denna engångs unika gåva som vi fått från Gud är något som vi med vårt eget förstånd inte kan förstå. Paulus konstaterar i sitt tal som han höll i Aten hur vi som människor inte kan ge något till Gud, utan det är Gud som själv har gett oss alla livet och anden och allt. På detta sätt är vårt liv en stor gåva som vi fått från Gud. Gud skapade inte bara vår synliga kropp. Som Paulus kallar här min yttre människa. Denna synliga del skapade Gud inte för det eviga livet. Ingen evig varelse. Men Gud har lovat i sitt ord att vi ska få en uppståndelsekropp. Så som Gud uppväckte Jesus från de döda och lärjungarna fick se Jesus i denna uppståndelsekropp. Den tvivlande Thomas fick också röra Jesu sår på höften och hålen i hans händer. Och erfara det som är mottot för detta sommarmöte, min Herre och min Gud. I första Korintierbrevet beskriver Paulus på ett mycket intressant sätt om uppståndelsekroppen. Om vi tänker oss att vi sår ett vetefrö i marken. Fröet dör, men det växer upp en ny växt Och så småningom så kan vi skörda. Och vi kan hitta ett likadant frö som vi hade sått. Det är inte detsamma. Den är likadan men inte exakt densamma. Och på detta sätt ska Gud en dag ge oss en uppståndelsekropp. Vår synliga kropp, vår yttre människa. Paulus säger här: min yttre människa bryts ner. Det nya. Vi som människor vet. Och vet av våra egna erfarenheter. Hur skör vår synliga kropp är. Gud kan ge ett långt och friskt liv till människor. Men ändå är livet här på jorden väldigt kort. Och i vår egna kropp känner vi hur skör vår synliga del är. När vi börjar åldras, håret grånar, syn och hörsel försämras. Och vi får erfara mer och mer små brister i kroppen. Jag har märkt när vi talar med äldre människor så går ofta diskussionerna om knäna fungerar och hur denna mediciner har du och så vidare. På detta sätt fungerar vår kropp. Som Paulus säger, min yttre människa bryts ner. En annan sak vår synliga del har inte gjort bättring, utan den har en böjelse att synda. Och det känns ofta och gör ont ofta i dessa möten. Har vi fått befinna oss inför Guds ord. Vi har fått lyssna till evangeliets predikan och predikan om syndernas förlåtelse i Herren Jesu namn och blod. Denna Guds nåd har fått vara rikligt här bland oss. Flera gånger har vi fått höra att vi får tro alla våra synder förlåtna i Jesu namn och blod. Någon gång är det ändå så. Även om vi får höra evangeliets predikan, så kan vi ha någonting i vårt hjärta som blir kvar där och trycker. Jag kommer ihåg från min egna ungdom. Alla unga vet att det finns mycket frestelser i ungdomen. Och så var det för mig också. Jag hade en sak på mitt sinne som tryckte mitt hjärta. Sen fick vi vara på ett sommarmöte i min hemförsamling och lyssna till Guds ord. Och Guds ord berörde mitt hjärta och gav mig krafter. Jag bad också om mer krafter från Gud. Och Gud gav mig kraften att gå och tala om min hjärtats sorger till en nära vän. Och på så sätt fick jag sen höra evangeliets predikan över den sak som betryckt mitt hjärta tidigare. Jag kommer ihåg när jag började köra hem med mopeden från mötet. Hur mitt hjärta var lätt. Och jag kände mig att den här mopeden körde bättre än någonsin i den där ljusa sommarnatten. Jag kommer ihåg när jag körde i sommarnatten, så sjöng jag. Sionsången, så där man säger mina synder är mig förlåtna. Mitt sinne var så lätt. Någon gång har jag sagt till mina egna ungdomar att det är bra ha en nära vän, en hjärtevän. En sådan vän med vilken man kan dela alla saker, glädje och sorg. Och när man får saker på sitt sinne som trycker, man får hjärtesorger, man kan berätta dem. Och på så sätt orka tro och göra bättring. Och fortsätta vandringen på livets smala väg. På det gamla testamentets sida berättas om David och Jonathan. Där sägs på ett vackert sätt. Jonathan älskade David så som sitt egna hjärta. Där finns en vacker bild av en djup vänskap och pålitlighet till er unga. Skulle jag vilja säga jag säger det försiktigt. När ni vandrar i era kompisgäng, allt som man gör där och allt som händer är rätt. Nu kanske ni tänker, vad menar du med det? Jag går tillbaks till den ungdom som jag upplevde under 60- och 70-talet. Jag kommer ihåg när jag var så pass gammal att jag fick följa med de större killarna på en mötesresa. Och när vi åkte iväg till en annan ort så stannade vi. På bensinstationen i vår hemby och gick till baren där. De äldre pojkarna gick före och jag gick efter. Det gick till en musikapparat som stod där och stoppade i 20 penny eller 50 och spelade några hitlåtar. Och jag tänkte, det här gick nog inte riktigt som den här mötesresan var tänkt, tänkte jag. Och jag kände mig besvärad av den här situationen. Men när vi gjorde fler och fler mötesresor, och ofta så var alla mötesresor gick på samma sätt. Och ganska snabbt så vande jag mig själv också. Och samvetet påminner mig inte längre om det här. Utan erfarde att visst kan man också göra så här. Den här världens musik stöder dock inte tron överhuvudtaget. Utan den för bort oss ut från Guds rike till världen. I mitten av den här världen finns många nya saker som är äldre ofta bara får höra genom eller från våra unga. Och vi måste fundera när tekniken utvecklas. Är den här saken eller den här saken passande? Passar detta för en troende? När ni befinner er i era kompisgäng, är det här vi gör nu, är det enligt Guds ord? I Hebreerbrevet uppmanas vi att lägga bort all börda och synd. Allt som gör vår vägvandring långsam är inte synd. Det finns andra levnadssituationer, till exempel ekonomiska problem eller gräl inom familjen. Man kan ha hälsoproblem som gör vårt liv tungt. Men Hebreerbrevets författare skriver att även dessa bördor kan vi lägga undan. Och jag tror att det var Petrus som konstaterar i sin epistel att alla era sorger, lägg dem på honom, för han ska ta bort sorgen från er. När Paulus nu säger: därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Gud har gett sitt nådevangelium hit till sitt rike, till våra kroppsliga mödor, så hjälper inte evangeliet, men det ger honom ändå en hopp, ett hopp om bättre, ett hopp om att även dessa lidanden en gång tar slut. Paulus fortsätter: mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig. I Bibeln talas det om lidande på i många ställen. Petrus säger det till exempel: om Gud ser det nödvändigt, så ska vi bli pinade av olika sorters lidanden en tid. Och Petrus sa också: ni kommer bli prövade som om något konstigt skulle hända er, men var inte rädda. Jesus pratade om ett kors, hur vi på denna väg måste bära vårt egna kors. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte duglig. Paulus ger oss dock ett trösterikt synsätt på detta lidande. Han säger: den här lidande är kortvarig. Det kommer bara att dröja en kort stund. På ett annat, med tanke på det lidande som det som icke-troende förflyttar sig från tiden till evigheten, där börjar deras lidande och det tar aldrig slut. Paulus beskriver trösterikt detta lidande som vi upplever här i tiden. Det är en tidlig lidande, lätt. Väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig. Paulus säger: att vi kommer få en överväldigande och evig härlighet här i tiden. Så finns det mätredskap för alla små och stora saker. Men den delen som Gud en gång ska ge oss, det går inte att mäta med någonting. Det är omätbar, oändlig härlighet. Paulus skriver i sitt brev till Timoteus: när han kände att hans liv höll på att ta slut, då skrev han till Timoteus: framöver har rättfärdighetens krona lagts undan åt mig, som Herren, det rättfärdigas domare, ska ge till mig den dagen, och inte bara till mig utan till alla som älskar hans uppenbarelse. Sådan är vår del när vårt timliga liv tar slut, Vi är på väg mot himlen, mot det eviga livet. Har ni, kära bröder och systrar, någon gång tänkt hurdant är det där i himlen? En gång hörde jag hur en mamma berättade att de hade diskuterat med sina barn om hur det är i himlen. En pojke sa: det finns guld och änglar, så att jag skulle inte passa där. En sån här bild kan man få. Det finns något i himlen för barnen att få. Kan man få. Men vad säger då det heliga Guds ord om himlen? Enligt mig finns det inte särskilt många konkreta ting skrivna. Luther hade också tänkt på samma sak. Hur Dante är där i himlen. Men det kan vi konstatera. Att de lidanden och frestelser som vi har här i tiden, de finns inte i himlen. Inga kroppsliga lidanden, inga frestelser och inga synder. Och dit är vårt hjärtas längtan. I den sista versen säger Paulus: det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jesus hade sänt ut lärjungarna att jobba, och de återvände glada. Gud, Jesus ledde, rådde dem: gläds inte över att andarna har blivit er givna, utan gläds över att era namn är skrivet i livets bok i himlen, när våra synder är förlåtna. Så är också vårt namn skrivet i livets bok i himlen. Vi kan tänka så att vi bär i vårt hjärta ett Guds barns pass. Där finns ett märke att alla synder är förlåtna. När ni, bröder och systrar, reser utomlands, där behövs ett pass. Om passet inte är giltigt, så kanske man inte får resa, utan blir vänd. Man måste vända tillbaka vid gränsen. Detta Guds barns pass bör man inte tappa bort. Bör man inte byta till världspass. Och man bör inte låta det bli för gammalt. Guds rikes pass kan man inte förnya. Eller kan man förnya utan att köa? Det får man direkt när man tror sina synder förlåtna. I Jesu namn och blod. Så får ni på detta sätt upplyfta era hjärtan och tro evangelium. Ni får förbli troende och tro alla synder och tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. Även om jag fick en lapp att jag har en minut kvar, så skulle jag ändå vilja säga till er kära åhörare, som saknar Guds frid till era hjärtan, men ni känner att ni inte har den. Jag vill säga till er, jag vill uppmuntra er att Guds rikes pass är möjligt att få även nu, med alla medborgarrättigheter. Gud har lovat att ta hand om det sina. Våga tro alla synder och alla livsbrister förlåtna i Jesu namn och blod. På detta sätt vill jag själv också fråga, får jag också tro? Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.